One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt.
En rättegång som berörde mig, det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är 5 ungdomar som döms, en 16-årig flicka och 4 unga bröder.
En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ättika. Så otroligt galet.
Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod.
Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill.
Tack Prime Crime.
Tack så mycket Prime Crime.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Vi fortsätter med teorier om vem som la Bella i trädet. Fallet blev kallt fram till 1953 när polisen plötsligt började få anonyma brev från någon som sa att hon visste vem det var som låg i trädet. Men hon var inte så bra på att vara anonym. Så polisen tyckte, kan inte du komma och prata med oss istället? Och till slut tyckte hon, nej, kan väl göra. Så det visade sig vara Una Mossop. Och hon var beredd att berätta hela historien om Bella i trädet för polisen. 1941 hade Una varit gift med Jack. Och vanligtvis när man var gift 1941 i England, då var ju ens man iväg och krigade. Men inte Jack. Han jobbade nämligen med att tillverka ammunition i en av fabrikerna i Birmingham. Så därför var han för viktig för att kalla in som soldat. Han gjorde mer nytta för kriget om han var kvar på sitt jobb. Så han fick vara kvar hemma. Så hon var ju först jätteglad att hon fick ha sin man hemma, vilket hennes kompisar inte fick ha. Men Jack blev bara konstigare och konstigare under 1941. Han började lägga sig till med en massa nya vanor. Han var en engelsman och engelsmän älskar att hänga på pubben. Men Jack började gilla alldeles mycket att hänga på pubben Littleton Arms i byn Hagley. Och då tänkte Una då att det här det är mitt i kriget, vi är fattiga, det är ont om mat. Liksom. Ska du verkligen sitta och dra i dig öl hela kvällarna? Men Jack hade inga problem med pengar. Plötsligt hade han massor med pengar. Han hade också några nya vänner. Han hade dessutom köpt en Royal Air Force jacka så att det såg ut som att han var en pilot, om man inte visste bättre då. Så han kunde utge sig för att vara pilot. Så Uma blev orolig och tyckte då att nu får du faktiskt, nu måste jag ju träffa någon av dina nya vänner här. Det här verkar lite konstigt. Så Jack gick med på det och hon fick träffa en av hans vänner. Det var en man som hette Van Ralt och han påstod att han var från Holland. Och han verkade också ha massor med pengar. Men det var väldigt oklart vad han jobbade med, utan han var bara, jag flydde från Holland när tyskarna kom, så här, och nu sitter jag här på puben. Så här. Men hon hade ju träffat den här Van Ralt i alla fall, så hon visste att han fanns i verkligheten och Jack fick väl hänga på puben då, han skötte ju sitt jobb i alla fall. Men en kväll när Jack kom hem till Una så hade han någonting att berätta. Han sa att det hade hänt en liten grej. Han hade gått till Littleton Arms för att dricka bärs med Van Ralt. Men då hade plötsligt dykt upp en liten kvinna som Van Ralt sa att hon var från Holland. Och Jack refererade till den här kvinnan som den där holländska saken. Och den här lilla kvinnan, hon började dricka i kapp med John och Van Ralt. Hon bara, jag kan dricka mer än vad ni kan. Så de söp enormt på puben. Men hon var ju jätteliten, så hon blev jättefull. Sen när de skulle åka ifrån, och det var ju under kriget så folk körde rattfulla tydligen, och så de körde iväg i bilen, de här tre, i Van Ralts bil. Men då när de körde förbi Witchbury Hill, då tyckte Van Ralt så här, gud vad hon super hela tiden. Alltså det här är inte bra för henne, vi borde lära henne en läxa. Jaha, tyckte Jack, vad ska vi göra då? Jo, det här är jättekul. Vi tar ut henne ur bilen och sen klättrar vi upp i den där almen där och så placerar vi henne i trädet. Och sen när hon vaknar så kommer hon bara, var är jag någonstans? Vad har hänt? Oj. Och då kommer hon att förstå att det inte är bra att dricka så här mycket öl. Ja, tyckte Jack. Okej, då gör vi det. Och så klättrar hon upp i trädet och placerar henne i det där hålet. Jag ser ju dig här nu när vi pratar och du ser ut så att du inte riktigt tror på Jacks historia.
Nej, inte riktigt. Man har gjort dumma grejer på fyllan, men
sen då några dagar senare så träffas de på puben igen och då frågar Jack bara, hur gick det för den här holländska saken? Och Van Ralt bara, vadå? Ja, men kommer du inte ihåg, vi placerar henne i trädet. Åh fan! Det är därför hon inte har varit här.
Nej, förlåt.
Så hon hade ju dött i trädet då.
Eller alltså, det är inte alls roligt, inte det. Det är bara att den konversationen liksom. Ja.
Och då sa Van Ralt att, hör du Jack, det här kan vi inte berätta för någon. Så att vi håller tyst om det här. Men Jack har berättat den här historien flera gånger för andra. Och i andra gången Jack har berättat historien, då hade han sagt att Van Ralt hade sagt att den här kvinnan var en fara för deras verksamhet. Så de hade kört ut till Hagleywood och där hade Van Ralt strypt kvinnan och sen placerat henne i trädet. Så då var det mycket mer ett mord än någon slags klantig fyllig historia. Och Jack hade ju berättat för Una först, men han började berätta den här historien för fler personer. Så han var dålig på att hålla tyst.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Och det här var då på hösten 41. Och Una märkte att Jack kunde inte tänka på någonting annat. Jack började få mardrömmar. Och i mardrömmarna så var en kvinna som satt fast i ett träd. Och han kunde bara se hennes ögon i trädet som stirrade på honom. Och till slut tänkte han inte på någonting annat. Han drömde om det här varje natt. Han pratade inte om någonting annat. Så Una tyckte att nu får det vara nog. Hon tog med deras son och lämnade hemmet. Så Jack blev ensam kvar. Och då kunde han fullständigt koncentrera sig på bara tänka på kvinnan i trädet. Una tog ut skilsmässa. Och Jack blev intagen på ett mentalsjukhus. Och på det mentalsjukhuset sa han hela tiden att han liksom, nej, hon tittar på mig från trädet. Hon har inte förlåtit mig, hon stirrar på mig från trädet. Och innan kroppen hittades i trädet, för ingen tog det på allvar, han sa ju inte vilket träd det var heller, så dog Jack på mentalsjukhuset. Och sen hittades Bella i trädet. Då tänkte Una omedelbart på Jacks feberdrömmar. Men hon höll ändå tyst i ungefär 10 år innan hon började prata med polisen.
Men polisen borde väl kunna kontrollera den historien jättebra, eller?
Ja, det kunde de. Hon berättade också för polisen nu när hon väl hade börjat prata med polisen att van Ralt, det var ju uppenbart att han var en tysk spion. Och förmodligen hade Jack också varit spion och jobbat för van Ralt. Så polisen började undersöka den här historien. De pratar med folk på Littleton Arms på den här puben. Och de kommer ihåg att Jack och van Ralt, de var där hela tiden 1941. Det här är alltså många, många år senare. Men de kommer ihåg. De satt alltid där och söp. Polisen kollade med mentalsjukhuset. Och de kunde berätta att Jack Mossop dog på mentalsjukhuset 1942.
Mm.
Polisen lyckades också hitta van Ralt. Men han förnekade absolut att han var en spion. Och att han kände inte igen den här historien alls.
Kunde man hitta andra som har hört dem berätta om historien?
Nej, det var så långt de kom. Och problemet var ju att Una hade kommit till polisen efter mer än 10 år.
Mm.
Hon kunde ju ha gått till dem och berättat det här direkt. Om det nu var sant. Men man vet ju aldrig varför folk väntar med att berätta sin historia. Kanske vill hon skydda sin exmans minne eller någonting sånt.
Mm.
Men anledningen att det här inte blev lösningen, att de inte kom längre, var att det var så otroligt lång tid efteråt. Så där slutar Jack Mossop-teorin då om Bella i trädet.
Man vill ju veta om det fanns någonting i den där historien, eller om det var det kan ju vara att hon, nej, men var sur för något annat som han hade gjort kanske.
Och observera att vi har fortfarande ingen namn på henne i den historien. Vi vet inte vem hon var annat än den där holländska saken. Så det kanske går ihop med nästa teori som handlar om Clarabella Donkers. Observera, Bella. Den här teorin kom också fram 1953. När en tysk före detta spion berättade anonymt om sin verksamhet under andra världskriget. Så han ville inte framträda med namn, men han berättade för en pålitlig källa då vad han hade varit med om under andra världskriget som spion och vad han gjorde. Och den här spionen hade varit ganska högt upp i hierarkin. Och en av sakerna han hade ansvar för var just spionaget på fabrikerna i Birmingham. Så den tyske spionen berättade att han inte visste vem som mördade Bella. Men han kände till att en annan spion i området hade haft en flickvän som hette Clarabella Donkers. Och hon var från Holland. Och det var även då hennes pojkvän. Clarabella var spion, 30 år gammal, 1941 då, när Bella placerades i trädet. Och hon hade skeva framtänder. Bella och hennes pojkvän ingick i en tysk spionring då som härjade i Birmingham. Den bestod av en brittisk officer, de två och en konsertmusikant som uppträdde i Birmingham då. Vid det här laget så var... Den här spionen kunde inte visa några papper som styrkte det här. Och teorin att hon var en tysk spion som hade mördats av någon anledning. Och i den här teorin då så skulle hon ha mördats av de tyska spionerna för att hon var en fara för dem. Lite som van der Alt mördade den holländska saken i den förra teorin. Men det hittades uppgifter om att en spion vid namn Clarabella skulle ha landat med fallskärm i området. Så att en spionring i West Midlands med tyska spioner, de väntade på någon som hette Clarabella som skulle släppas med fallskärm i området. Men de hade aldrig hittat henne. Så den tyska spionringen som väntade på Clarabella, det här var en annan spionring alltså. De trodde att hon hade antingen slagit ihjäl sig när hon försökte hoppa en fallskärm eller att hon hade blivit mördad av MI5. Det vill säga i princip samma teori som den där privatspanaren hade 2018. Men kom ihåg att hon heter Clarabella Donkers. Och när man tittar i handlingar från andra världskriget upptäcker man att det fanns en holländare som heter Johannes Donkers som hade gripits i en båt i Engelska kanalen. Han hade varit i en båt i Engelska kanalen 42, så engelska armén hade misstänkt att det här är säkert en spion. Så de hade gripit honom. Och han skulle då ha kunnat varit hennes pojkvän. Och han blev också avrättad 42. Är du med?
Ja, jag är med. Jag är med. Det är mycket personer, men ja.
I tv-serien Punt PI på BBC, den true crime-serie, framkom en uppgift som känns väldigt avgörande för det här fallet. Du får se vad du tolkar av den. Det var från två hemvärldsmän som hade stoppat en bil mitt på natten i Hagleywood hösten 1941. För hemvärldsmännen hade reagerat på att bilen betedde sig misstänkt. Och det var ju ganska misstänkt att vara ute och köra så här sent på kvällen ute i skogen vid Witchbury Hill. Så hemvärldsmännen sa till föraren liksom, vi vill ha ditt ID. Och han visade sitt ID. Men de har inte skrivit upp vad han hette. Men de noterade att föraren hade en Royal Air Force-jacka. Så de tolkade det som att han var en pilot. Hemvärldsmännen lade också märke till att det låg en person till i bilen som verkade gömma sig under en rock och ligga väldigt stilla. Så hemvärldsmännen drog slutsatsen att det här var ju någon som var ute och var otrogen. Och nu har han gömt tjejen där under rocken. Mm. Och deras jobb var inte att fånga folk som var otrogna. Så att de släppte iväg föraren som tacksamt körde iväg. Och det låter ju väldigt mycket som Jack Mossop. För det var ju han som hade pilotjackan. Och det är precis då när Jack Mossop blev så konstig efter det här. Så att den här uppgiften pekar väldigt mycket på just Jack Mossop.
Ja, och de tänker då att det ligger en människokropp under en rock och det måste ju vara en otrohetsaffär.
Ja, men han försöker gömma, liksom dölja att det är en tjej i bilen med honom eftersom han är här ute i skogen för att vara otrogen.
Ja.
Så tänker brittiska hemvärldsmän.
Ja.
1941. Det senaste som har hänt i fallet är att Caroline Wilkinson, professor i kraniofacial identifiering på Dundee University, fick uppdraget att återskapa Bellas ansikte. Och Caroline Wilkinson är väldigt berömd för hon lyckades återskapa Richard den tredjes ansikte efter att hans kvarlevor har hittats under en bilparkering i Leicester. Så hon tog på sig uppdraget, jag kan minsann visa alla hur Bella ser ut. Hur Bella såg ut. Och hon har lyckats, så att det finns en bild, den kommer vi posta på Instagram och på Mördarpoddens Facebook. Men hon började göra det här uppdraget, som alltså gick bra. Och då tänkte hon, jag vill gärna ha skallen. Så hon bad om att få skallen. Och då kontaktade hon då West Midlands-polisen. Och då sa de, men ja, den ligger säkert i vårt polismuseum. Så började de genomsöka polismuseet och bara, var är Bellas skalle? Vi verkar inte ha den här.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Okej, då måste vi titta i dokumentarkiven. Och så tittar de i dem. Och så hittar de ingenting där heller. Men då kom de på att 1943, när det här fallet blev aktuellt, då följde Hagley under en annan polisorganisation. Så då fick alla springa över dit och kolla med dem. Och de bara, nej men vi har gett er de här grejerna på 50-talet. Jaha. Så, och det är säkert hos rättsläkaren som Bella Scully är. Så de tittade där också. Men där fanns inte heller Bellas kvarlevor. Så polisen har så slarvat bort alla fysiska spår från det här fallet. Så ingen vet var de är någonstans.
Ja, typ, alltså, det är ju det här va, tror jag, som jag kommer ihåg när du berättar.
Ja.
Jag tror säkert vi hade druckit lite öl. Alltså för, men...
Det skulle vi aldrig göra.
Nej.
Och det är ju fruktansvärt dåligt. För idag skulle vi kunna göra släktforsknings-DNA eller någonting liknande. Vi skulle kunna göra analyser av Bellas kvarlevor för att se varifrån hon kom och var hon hade vuxit upp. Och så här. Men ingenting av det där går att göra idag. Oh. De har slarvat bort Bella.
Har de tittat i trädet då?
Ja, det hoppas jag att de har gjort. Jag har ju svårt att tänka mig att det finns fysiska spår kvar i trädet.
Jag tänkte om skallen ligger där.
Just, den ligger, någon har lagt tillbaka den i trädet.
Då är kanske häxteorin lite mer trolig faktiskt.
Det har anförts av flera personer att är det inte väldigt tungt att lyfta upp en person? Nu var ju Bella väldigt liten, hon kanske vägde 40-50 kilo, men ändå lyfta upp henne i det här trädet måste ha varit ganska tungt. Och det borde tyda på att det var flera gärningsmän och inte bara en.
Men den här handen och sådär, borde man inte redan vid den tiden kunna se om den är avhuggen eller om den är bruten eller om den är liksom...
Nej, när en kropp är så förmultnad så börjar ju saker falla av.
Ja, jag tänker på skelettet.
Ja, nej, men jag tror att det kan man nog inte se. Jag har inte sett någonting om det i alla fall.
Nej.
För den var ju, alltså skelettet var ju i ganska dåligt skick. 18 månader i träd gör nog. Tänk på att det är England också, det regnar hela tiden. Och...
Det här hålet, är det någonting man ser från marken? För att gå upp ett slumpmässigt träd med ett lik. Här passande. Jag som bara hade tänkt att lägga henne här i grenarna. Här var ju ett hål.
Det låter som ett väldigt bra ställe att gömma en kropp.
Ja, men man måste ju veta att det var ett hål där.
Ja, man kan nog anta att gärningsmannen hade god lokalkännedom.
Ja.
Så det... Var fallet vem la Bella i trädet?
Vad tror du?
Jag lutar nog ändå åt att det var en spion.
Mm.
En tysk spion som blev mördad antingen av andra tyska spioner. Det är väl mer troligt än att hon blev dödad av brittiska underrättelsetjänsten. För vi har ju redan nu pratat om två fall där brittiska underrättelsetjänsten hittade spioner. Och då tog ju de spionerna till London och förhörde dem och sen avrättade dem.
Mm.
Så att de skulle väl inte förhöra henne i skogen och sen avrätta henne i skogen och placera henne i träd. Det låter ju lite okonventionellt, för de är ju ändå på hemmaplan.
Och vem tror du var som skrev de här texterna?
Ja, det kan man ju inte veta. Det är en väldigt vanlig teori att den som skrev 70-talet och framåt att det bara var en copycat. Att det inte var samma människa. För när det sista klottret skrevs, det som finns kvar idag, då hade det ju gått 56 år.
Mm.
Men det kanske var någon som saknade Bella jättemycket och gick där på ålders höst och så bara, vem la Bella i trädet? Kullen var ju 254 meter hög, så jag tänker framför mig någon 80-årig man som släpar sig upp för kullen. Där man, nu ska jag klottra för sista gången.
Med en rullator och sprayburk.
Ja, precis.
Men säg att det skulle vara han Jack, som det också liksom finns lite uppgifter från de som såg han med rocken och sådär.
Och han är ju bästa spåret nästan.
Ja, om det har varit hans fru då?
Att hans fru skulle ha placerat Bella i trädet?
Nej, ja. Men, ja, kanske. Men jag tänker mig att hon har klottrat för att hon vill liksom veta vad som händer, men hon vågar inte gå dit. Och sen så bestämmer hon sig efter 10 år att nu måste jag ta reda på vad det var han yra om.
Jag gillar den tiden. Det hade jag inte tänkt på tidigare. Att hon bara, nej men det här där borde ju komma ut. Okej, jag kanske klottrar lite så kanske någon börjar undersöka det. Fast hon kände inte till namnet Bella, så då är frågan varför hon valde Bella.
Det skulle väl så vara att han har yrat om en Bella. Alltså så här liksom att hon heter Bella och...
Ja, det sa hon ju inte, men hon kanske inte sa det för att inte avslöja att hon var klottraren. Nu vill vi veta vad ni lyssnare tror. Vem la Bella i trädet?
Så var med och diskutera på Instagram och Facebook.
Josefin är lättare, sköter Instagram och jag sköter Facebook. Har du blivit med tiden?
Och kom igen nu. Jag vill verkligen se Dans skägg. Hur långt är det? Är det liksom så här 10 centimeter eller?
Jag snubblade precis på det.
Du har blivit en riktig poddare nu. Sitter i någon grotta.
Ja, faktiskt har pandemin gjort att jag har gjort allting på avstånd. Så att jag har inte varit in till Nent för att spela in Seriemördarpodden. Och inte varit i Drugge studio för Massmördarpodden. Och det har fungerat över förväntan faktiskt. Men jag har tvingats lära mig massa om att klippa och sånt där. Sånt som du har gjort hela tiden här.
Mm.
Jag är fortfarande inte lika duktig klippare som du är. Men nu har jag blivit tvungen att ta tag i det. Så att jag klipper till exempel Olösta mord och Pandemipodden och liknande själv.
Ja, precis. Pandemipodden är också ny ju.
Ja, när jag insåg att okej, nu kommer jag sitta instängd ett bra tag. Då startade jag 3 nya poddar i mars. Och det var Pandemipodden, Olösta mord och den fantastiska podden Sova med Dan. Som går ut på att jag försöker vara så tråkig jag bara kan så att du ska kunna lyssna på den och somna. Där tar jag upp viktiga ämnen som deklarationsblanketter, stolar, igelkottar och Mikael Persbrandt.
Mikael Persbrandt är väl lite intressant, eller?
Ja, det var ju så här sökmotortrick för att Mikael Persbrandt har nämligen varit med och en sömnprofessor och gjort en ljudbok som går ut på att man ska somna när han pratar. Då tänker jag, de som söker på den och inte vill betala för ljudboken kan försöka somna till mig istället när jag pratar om Mikael Persbrandts sova-projekt.
Men det kanske inte är så att det är Mikael Persbrandt i sig att han är så tråkig så att de somnar. Det är kanske att han pratar om någonting som inte är så...
Sova med Dan är en ständig kamp för att jag försöker låta så tråkig som möjligt. Men jag har ju en förmåga att bli väldigt engagerad i ämnen. Så att till exempel just när jag pratar om igelkottar och ekorrar, då spårar ur lite grann. Men tydligen har folk gillat det också, så att podden har 2 olika typer av lyssnare kan jag säga. De som vill att jag ska spåra ur och de som faktiskt försöker somna.
Ja.
Och det är fortfarande många fler som somnar till seriemördarpodden än till sovmiddag.
Det är illa.
Men den här podden är svårare att somna till, tror jag.
Ja, det är den nog.
Vi är roliga tillsammans.
Ja.
Eller hur?
Det tycker vi. Jag vill passa på att tipsa om en podd som jag nu under det senaste halvåret varit med och byggt upp.
Om det var du!
Precis, Om det var du med Erik Myrlund.
Och det fantastiska med den podden är ju att den är i andra person. Så ni placerar lyssnaren i historiska händelser och skeenden och väldigt jobbiga situationer.
Mm.
Så att det är en helt ny typ av upplevelse skulle jag vilja säga.
Ja, den är väldigt annorlunda. Alltså när jag skriver manus då, för det är väldigt annorlunda att skriva de manusen och skriva manus till Mördarpodden. Och det är väldigt roligt för båda manus, båda varianter att skriva manus är väldigt intressanta på sina sätt.
Det kan jag tänka mig, det måste vara jättesvårt att skriva i du-form.
Det är jättebekvämt att göra det. För det är ju inte så att man behöver beskriva karaktären, för att du känner ju det själv.
Ja.
Men däremot så är det så att när vi gör manus så går man igenom händelsen eller katastrofen, skriver liksom fakta, och sen gör man om det, och då blir det lite mer kreativt skrivande. Så det är lite annorlunda, men det är väldigt kul.
Margot, superroligt att ha dig tillbaka. Jag ser fram emot nästa avsnitt.
Ja, tack för den här gången. I'm in a killing state of mind, 'cause I live in a world that's left behind, and I flow.
I en tid där åsikter alltmer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. För om ett budskap trummas in tillräckligt många gånger så ökar ju chansen att någon faktiskt tror att det är sant. I dagens poddar som den här utgår allt ifrån noga researchade fakta, så att ni som lyssnare kan vara trygga med att han förmedlar historien på ett sant och opartiskt sätt. Men det är ju inte överallt det är så. I sociala medier och hos alternativa nyhetsförmedlare på internet frodas konspirationsteorier, förvrängda uppgifter och rena lögner. Oftast med ett syfte bakom, att sälja in en tanke, idé eller ideologi. För vem faktakollar egentligen en artikel om den verkar tillräckligt bra för att vara sann? Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vitt skilda ämnen. En del är verklighetsnära och hade kunnat vara sanna. Andra teorier är ganska märkliga, men bidrar dels till en bra historia, dels till att öka förståelsen för hur en person kan tro på olika mer eller mindre fantastiska saker. Vi tittar på såväl svenska som utländska teorier och försöker ha med gäster som är experter på de ämnen vi pratar om. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning, som både pratat om Storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i valfri poddapp och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. För om kunskap är makt vill jag hjälpa er att bli ännu mäktigare. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.